From the conference center at Temple.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under det här mötet.
This broadcast is furnished.
Utställningen tillhandahålls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter Uchtdorf, andre rådgivare första presidentskapet i kyrkan, leder den här sessionen.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den fjärde sessionen av den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi hälsar er som deltar i konferenscentret eller i stavcenter världen över eller via radio, television, internet eller satellit. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och biorganisationernas generalpresidentskap som närvarar under konferensen. Sången under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Clay Christiansen och Richard Elliott vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Truth Eternal och sjunger nu Jehovah, Lord of Heaven and Earth. Inledningsbön får vi sedan av äldste Gerald Cossé i det 70-års kvorum.
Our dear Father in heaven, Vår käre himmelske Fader, vi känner tacksamhet i våra hjärtan denna morgon och gläder oss i alla de heliga som samlats här i konferenscentret och över hela världen. Vi uttrycker djup tacksamhet för den kunskap vi har och som vi delar om den gudomliga frälsningsplanen, om frälsaren och världens återlösare. Vi är djupt tacksamma att sanning återigen finns på jorden genom återställelsen. Vi uttrycker tacksamhet för en levande profet som vi älskar och stöder. Vi ber dig att välsigna honom och hans familj och alla de som arbetar med honom i det här gudomliga verket. När denna session börjar så ber vi för alla de som kommer att tala så att de kan vara fyllda av din ande. Vi ber för oss som kommer att ta emot deras ord att vi ska kunna lyssna med uppriktiga hjärtan och vara villiga att tillämpa deras undervisning så att vi kan fyllas med ödmjukhet. Och vi ber att de som behöver tröst ska bli tröstade. Att de som söker sanning ska kunna finna bönesvar. Vi ber att vi må kunna vittna om din sons namn, vart vi än går. Dessa välsignelser ber vi ödmjukt om. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our first speaker this morning will be President Henry B.
Vår första talare denna morgon blir president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter hans tal sjunger kören Herren om fåren sig vårdar. Efter sången talar Boyd K. Packer, president i de 12 apostlarnas kvorum, till oss. Därefter får vi höra från äldste J. E. Jensen i presidentskapet för de 70.
My beloved brothers and sisters, it is an honor.
Mina kära bröder och systrar, det är en ära att få tala till er den här sabbatsdagen. Jag känner mig ödmjuk inför uppdraget att tala till miljontals sista dagars heliga och våra vänner över hela världen. Som förberedelse för det här heliga uppdraget bad jag och begrundade era personliga behov och frågade vad Herren ville att jag skulle tala till er om. Era behov är stora och varierande. Var och en av er är ett unikt Guds barn. Gud känner dig personligen. Han sänder budskap till uppmuntran, till rättavisning och vägledning, anpassade till dig och dina behov. För att upptäcka vad Gud ville att jag skulle tala om på den här konferensen läste jag hans tjänares ord i skrifterna och från tidigare konferenser. Jag fick ett svar på min bön när jag läste Almas ord, som var en stor Herrens tjänare i Mormons bok. Citat: "O, att jag vore en ängel och kunde få mitt hjärtas önskan uppfylld så att jag kunde gå ut och tala som med Guds basun, med en röst som fick marken att skaka och ropa omvändelse till varje folk. Ja, jag skulle som med åskans röst förkunna omvändelse och återlösningsplanen för varje själ, så att de omvände sig och kom till vår Gud, så att det inte längre skulle finnas någon sorg på hela jordens yta. Men se, jag är en människa och syndar i min önskan. Ty jag borde vara nöjd med det som Herren har tilldelat mig." Slutcitat. Och sedan fann jag i Almas begrundan den vägledning jag hade bett om. Jag citerar: "Ty se, Herren låter alla nationer få människor från sitt eget land att på sitt eget språk undervisa om hans ord. Ja, med visdom om allt som han anser lämpligt att de bör få. Således ser vi att Herren ger råd i visdom enligt det som är rätt och sant. Slutcitat. När jag läste det budskapet från en Guds tjänare blev mitt ärende idag tydligt. Gud sände budskap och bemyndigade budbärare till sina barn. Min uppgift är att bygga så stor tillit till Gud och hans tjänare att vi går ut och gör det som Herren har befallt. Han vill det eftersom han älskar oss och vill att vi ska vara lyckliga. Och han vet hur brist på tillit till honom medför sorg. Den bristen på tillit medförde sorg för vår himmelske faders barn långt innan världen skapades. Vi vet genom Guds uppenbarelse till profeten Joseph Smith att många av våra bröder och systrar i förutillvaron förkastade planen för vårt jordeliv när den presenterades av vår himmelske fader och hans äldste son Jehova. Vi känner inte till alla skälen till Lucifers fruktansvärda framgång med uppviglingen till det upproret. Men en sak är klar. De som förlorade välsignelsen att få komma ner till jorden litade inte nog på Gud för att undvika evig olycka. Detta sorgliga mönster av brist på tillit till Gud har funnits sedan skapelsen. Det är med varsamhet jag ger exempel från Guds barns liv som jag inte vet alla skälen till att de inte hade tro nog för att kunna lita på honom. Många av er har studerat kriserna i deras liv. Jona till exempel förkastade inte bara Guds befallning att bege sig till Nineve utan gav sig iväg åt andra hållet. Naaman litade inte på Herrens profets vägledning att bada i en flod för att låta Herren bota hans betälska. Han tyckte att det enkla uppdraget var under hans värdighet. Frälsaren bjöd Petrus att lämna båtens trygghet för att gå till honom på vattnet. Vi upplever hans smärta och ser hur vi själva behöver lita mer på Gud när vi läser i skriften. Citat. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: det är en vålnad. Och de skrek. Så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem: var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus sa: Herre, om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa: kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: Herre, hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har. Varför tvivlade du? Vi kan hämta mod från det faktum att Petrus lärde sig lita nog på Herren för att med trofasthet tjäna honom ända fram till sin martyrdöd. Den unge Nefi i Mormons bok väcker en önskan inom oss att utveckla en sådan tillit till Herren att vi lyder hans befallningar, hur svåra de än kan verka för oss. Nefi stod inför fara och sannolikt död när han sa de tillitsfulla ord som vi kan och måste känna i hjärtat. Citat. Jag ska gå och göra det som Herren har befallt, ty jag vet att Herren inte ger människobarnen några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem. Slutcitat. En sådan tillit kommer av att känna Gud. Mer än något annat folk på jorden har vi genom de underbara händelser som åtföljde evangeliets återställelse känt Herrens frid, som han erbjöd sitt folk med följande ord: bli stilla och besinna att jag är Gud. Jag känner djup tacksamhet över det som Gud har uppenbarat om sig själv, så att vi kan lita på honom. För mig började det med året 1820, då en ung pojke gick till en skogsdunge på en gård i delstaten New York. Pojken Joseph Smith Jr. gick mellan träden tills han fann en undanskymd plats. Han knäböjde i bön med fullständig förtröstan på att Gud skulle besvara hans vädjan att få veta vad han skulle göra för att bli renad och frälst genom Jesu Kristi försoning. Varje gång jag läser hans berättelse ökar min tillit till Gud och hans tjänare. Citat: jag såg en ljuspelare alldeles över mitt huvud, klarare än solen, som sänkte sig gradvis tills den föll på mig. Så snart den syntes kände jag mig befriad från den fiende som höll mig bunden. När ljuset vilade på mig såg jag två personer vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sa, medan han pekade på den andra: denna är min älskade son, hör honom. Fadern uppenbarade för oss att han lever, att Jesus Kristus är hans älskade son och att han älskade oss tillräckligt för att sända den sonen för att frälsa oss som är hans barn. Och eftersom jag har ett vittnesbörd att han kallade denne olärde pojke till apostel och profet, litar jag på hans apostlar och profeter idag och de kallar att tjäna Gud. Den tilliten har välsignat mitt liv och min familjs liv. För många år sedan hörde jag president Ezra Taft Benson tala på en konferens om den här en söndag. Han rådde oss att göra allt vi kunde för att befria oss från skulder och förbli skuldfria. Han nämnde bolån. Han sa att det kanske var omöjligt, men att det vore bäst om vi kunde betala av våra bolån. Jag vände mig till min hustru efter mötet och frågade: tror du att vi på något sätt skulle kunna göra det? Först kunde vi inte det. Men på kvällen kom jag att tänka på en fastighet vi skaffat oss i en annan delstat. Vi hade i åratal och utan framgång försökt sälja den. Men eftersom vi litade på Gud och några ord i ett budskap från en av hans tjänare, ringde vi på måndagsmorgonen till mannen i San Francisco som hade i uppdrag att sälja vår fastighet. Jag hade ringt honom några veckor innan och han hade då sagt: ingen har visat intresse för din fastighet på flera år. Men på måndagen efter konferensen fick jag ett svar som än idag stärker min tillit till Gud och hans tjänare. Han sa: det förvånar mig att du ringer. En man kom in idag och frågade om han kunde få köpa din fastighet. Jag var jätteförvånad och frågade hur mycket var han villig att betala. Det var några dollar över beloppet på vårt bolån. Någon skulle kanske säga att det här var en tillfällighet, men vårt bolån blev betalt. Och vår familj lyssnar fortfarande på orden i en profets tal för att se om där finns något vi borde göra för att finna den trygghet och frid som Gud vill att vi ska ha. Sån tillit till Gud kan välsigna samhällen såväl som familjer. Jag växte upp i en liten stad i New Jersey. Vår gren i kyrkan hade mindre än 20 medlemmar som kom till mötena. En av dem var en äldre kvinna, en mycket ödmjuk ny medlem i kyrkan. Hon var invandrare och bröt kraftigt på norska. Hon var den enda medlemmen i kyrkan i sin släkt och den enda medlemmen i kyrkan i staden där hon bodde. Genom min far som var grenspresident kallade Herren henne till president för hjälpföreningen i grenen. Hon hade ingen handbok att rådfråga om vad hon skulle göra. Inga andra medlemmar i kyrkan bodde nära henne. Hon visste bara att Herren brydde sig om de behövande. Och att mottot för hjälpföreningen var: kärleken upphör aldrig. Vi befann oss djupt nere i det vi nu kallar den stora depressionen. Tusentals var arbetslösa och hemlösa. Eftersom hon kände att hon hade ett uppdrag från Herren bad hon sina grannar om gamla kläder. Hon tvättade kläderna, strök dem, packade dem i kartonger och ställde dem på bakre verandan. När män utan pengar behövde kläder och bad sina grannar om hjälp sa de: gå till huset längre ner på gatan. Där bor en mormonkvinna som ger dig det du behöver. Herren styrde inte över staden, men han ändrade en del av den till det bättre. Han kallade en liten och späd kvinna ensam som litade nog på honom för att ta reda på vad han ville att hon skulle göra, och sen gjorde det. Tack vare hennes tillit till Herren kunde hon hjälpa hundratals av vår himmelske faders behövande i den staden. Samma förtröstan på Gud kan välsigna nationer. Jag har fått insikten att vi kan lita på att Gud uppfyller Almas löfte. Citat: ty se, Herren låter alla nationer få människor från sitt eget land att på sitt eget språk undervisa om hans ord, ja, med visdom om allt som han anser lämpligt att de bör få. Gud styr inte över nationer, men han är medveten om dem. Han kan och vill och gör så att människor placeras i inflytelserika ställningar som önskar det som är bäst för folket och som litar på Herren. Jag har sett det då jag rest över världen. I en stad på över 10 miljoner människor talade jag till Sista dagars heliga som samlas i tusental på en konferens. Den hölls i en stor idrottsarena. Före mötets början märkte jag en stilig ung man som satt på första raden. Han var omgiven av andra som liksom han var bättre klädda än de flesta runt omkring dem. Jag frågade kyrkans generalaktivitet som satt nära mig vilka männen var. Han viskade att det var stadens borgmästare och hans stab. När jag gick till min bil efter mötet blev jag förvånad att se borgmästaren med sin stab vänta för att få hälsa på mig. Han steg fram, räckte mig handen och sa, jag citerar: tack för att du kom till vår stad och till vårt land. Vi är tacksamma för det ni gör för att bygga upp ett folk. Med sådana människor och sådana familjer kan vi skapa den harmoni och framgång som vi önskar för vårt folk. Jag såg i den stunden att han var en av de uppriktiga hjärtat som Gud gett makt bland sina barn. Vi är en liten minoritet bland medborgarna i den stora staden och det stora landet. Borgmästaren visste mycket lite om våra lärdomar och kände få av våra medlemmar. Men Gud hade sänt honom budskapet att de sista dagars heliga, som förbundit sig att lita på Gud och hans bemyndigade tjänare, skulle bli ett ljus för hans folk. Jag känner de Guds tjänare som talar till er under den här konferensen. De har kallats av Gud att ge budskap till hans barn. Herren har sagt om dem: vad jag, Herren, har talat, det har jag talat och jag ursäktar mig inte. Och även om himlarna och jorden förgås, ska mina ord inte förgås, utan ska alla uppfyllas, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst. Ty det är detsamma. Du visar att du litar på honom när du lyssnar för att lära dig, omvända dig och sen gå ut och göra vad han än befaller. Om du litar på Gud tillräckligt för att lyssna efter hans budskap i varje predikan, sång och bön under den här konferensen, så kommer du att finna det. Och om du sen går ut och gör det som han vill att du ska göra, växer din förmåga att lita på honom. Och med tiden överväldigas du av tacksamhet över att finna att han litar på dig. Jag vittnar om att Gud talar idag genom sina utvalda tjänare i Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga. Thomas S. Månsson är Guds profet. Vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus lever och älskar oss. Det vittnar jag om. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
This general conference was convened at a time when there is such confusion.
Den här generalkonferensen inträffar under en tid när det råder som förvirring och stor fara att våra ungdomar undrar vilken väg de ska ta. Profeter och apostlar har varnats genom uppenbarelse att det skulle bli så här, och de har alltid visats vad de ska göra. Herren uppenbarade för profeten Joseph Smith att var och en ska kunna tala i Herrens, Guds, ja i världens frälsares namn. När nycklarna återställts kunde därigenom prästadömets myndighet finnas i varje hem, hos far och morfäder, hos fäder och söner. För 15 år sedan, med oro i världen, utfärdade det första presidentskapet och de 12 apostlarnas forum, familjen, ett tillkännagivande för världen. Det femte tillkännagivandet i kyrkans historia. Det är sålunda enligt skriftens definitioner uppenbarelse och ord till ledning för kyrkans medlemmar som de bör läsa och följa. Där sägs bland annat: vi, första presidentskapet och de 12 apostlarnas råd i Jesu Kristi kyrka, sista dagars heliga, förkunnar högtidligen att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och att familjen har en central roll i skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse. Så gick gudarna ner för att organisera människan till sin egen avbild. Till gudarnas avbild skulle de forma henne, till man och kvinna skulle de forma dem. Och gudarna sa: vi ska välsigna dem och vi ska låta dem bli fruktsamma och föröka sig och uppfylla jorden och lägga den under sig. Den befallningen har aldrig upphävts. Och vi ska pröva dem med detta för att se om de kommer att göra allt vad Herren deras Gud befaller dem. Avsikten är att vi ska känna glädje, för människorna är till för att de ska kunna ha glädje. Lehi lärde att människor är fria och måste vara fria att verka av sig själva och utan att påverkas av annat än lagens straff på den stora och yttersta dagen. Det gamla talesättet: Herren röstar för mig och Lucifer röstar mot mig, men det är min röst som räknas, beskriver vissheten i läran att vår handlingsfrihet är mäktigare än motståndarens vilja. Handlingsfriheten är dyrbar. Vi kan i dårskap blint ge bort den, men den kan inte tas ifrån oss med våld. Det finns en urgammal ursäkt: djävulen får i mig. Inte alls. Han kan bedra dig och leda dig vilse, men han har inte makten att tvinga dig eller någon annan till överträdelse eller hålla dig fast där. Att anförtros makten att skapa liv för med sig den största glädjen och de farligaste frestelserna. Jordelivets gåva, förmågan att tända andra liv, är en himmelsk välsignelse. Genom rättfärdig användning av den här förmågan kan vi, som på inget annat sätt, komma närmare vår fader i himlen och uppleva glädjens fullhet. Den här förmågan är ingen tillfällig del av lyxalighetsplanen. Den är nyckeln, själva nyckeln. Huruvida vi använder den här förmågan enligt de eviga lagarna eller förkastar dess gudomliga avsikt påverkar för evigt vilka vi blir. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Det finns något mycket befriande i handlingen att av egen fri vilja välja att lyda vår Fader och vår Gud och uttrycka den villigheten till honom i bön. När vi är lydiga kan vi uppleva den förmågan inom äktenskapets förbund. Ur den livets källa som vi har inom oss springer fram våra barn, vår familj. Kärleken mellan man och hustru kan vara bestående och ge förverkligande och förnöjsamhet i alla vårt livs dagar. Om någon förmenas de här välsignelserna i jordelivet har vi löftet att de blir verklighet i den kommande världen. Ren kärlek förutsätter att endast efter löfte om evig trohet, en gällande ceremoni, i idealfallet efter besegling i templet, ska dessa livgivande krafter förlösas i ett fullödigt uttryck för kärlek. Detta ska delas endast mellan man och kvinna, mellan man och hustru, med den som är vår livskamrat för evigt. Om det här är evangeliet mycket tydligt. Vi är fria att bortse från befallningar, men när uppenbarelserna säger du skall inte, så gör vi klokt i att vara uppmärksamma. Motståndaren är avundsjuk på alla som har kraften att alstra liv. Satan kan inte alstra liv, han är maktlös. Han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är. Han försöker nedvärdera den rättfärdiga användningen av de livgivande krafterna genom att fresta dig till omoraliska relationer. Herren använder uttrycket är likt för att skapa en bild som hans efterföljare kan förstå. Till exempel, himmelriket är likt en köpman. Himmelriket är likt en not. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. I vår tid är pornografins fruktansvärda inflytande likt en pest som sveper över världen, som infekterar en här, en där, som oupphörligt försöker komma in i varje hem, oftast genom mannen, fadern. Den här pesten kan vara och är olyckligtvis ofta andligt dödande. Lucifer försöker förgöra den stora återlösningsplanen, den stora lyxalighetsplanen. Pornografi stöter alltid bort Kristi ande och stör kommunikationen mellan vår himmelske fader och hans barn och trasar också sönder det ömma förhållandet mellan man och hustru. Prästadömet har den fullständiga makten. Det kan skydda dig från pornografins härjningar. En pest är den om du underkastar dig dess påverkan. Om man är lydig kan prästadömet visa hur man bryter en vana och till och med utplånar ett beroende. De som bär prästadömet har den makten och bör använda den för att driva ut onda inflytelser. Vi varnar och uppmanar kyrkans medlemmar att vakna och förstå vad som pågår. Föräldrar, var vakna och ständigt vaksamma så att detta onda inte hotar er familjekrets. Vi lär en moralnorm som skyddar oss från Satans många surrogat och förfalskningar av äktenskapet. Vi måste förstå att varje övertalning att ingå en relation som inte stämmer med evangeliets principer måste vara fel. I Mormons bok får vi lära oss att ogudaktighet har aldrig inneburit lycka. En del tror att de förutbestämts och inte kan övervinna det de känner som inneboende tendenser mot det som är orent och onaturligt. Inte alls. Varför skulle vår himmelske fader göra så mot någon? Kom ihåg att han är vår fader. Paulus lovade, Gud ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Du kan, om du vill, bryta vanan och besegra ett beroende och lämna det som inte är värdigt någon medlem i kyrkan bakom dig. Som Alma varnade måste vi ständigt vaka och be. Jesaja varnade, Vi är de som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert. För många år sedan besökte jag en skola i Albuquerque i New Mexico. Läraren berättade om en elev som tagit med en kattunge till klassen. Som ni kan förstå avbröts allting. Hon lät honom hålla upp kattungen framför barnen. Det gick bra tills en av barnen frågade, är det en pojkkatt eller flickkatt? Läraren ville inte in på just den lektionen utan sa, det spelar ingen roll. Det är bara en kattunge, men de envisades. Till slut sa ett barn, jag vet hur man kan veta. Läraren resignerade och sa, ja, hur kan man veta? Och eleven svarade, vi kan rösta. Man kan skratta åt berättelsen, men om vi inte är på vår vakt finns det människor idag som inte bara tolererar utan förespråkar röstning för att förändra lagar och legalisera omoral, som om en röstning kunde ändra Guds avsikter och natur. En lag mot naturen vore omöjlig att genomdriva. Tror du till exempel att en omröstning om att upphäva tyngdlagen skulle fungera? Det finns både moraliska och fysiska lagar som är oåterkalleligen fastställda i himlen före denna världs grundläggning, som inte kan förändras. Historien visar gång på gång att moralnummer inte kan ändras genom krig och inte ändras genom val. Att legalisera det som i grunden är fel eller ont förhindrar inte den smärta och de straff som följer lika säkert som natten följer dagen. Oavsett motstånd är vi fast beslutna att hålla en rak kurs. Vi håller fast vid evangeliets principer, lagar och förordningar. Om de missförstås omedvetet eller medvetet så får det ske. Vi kan inte ändra oss. Vi ska inte ändra oss. Vi går snart vilse om vi inte lyder Guds lagar. Om vi inte skyddar och fostrar familjen kommer civilisationen och vår frihet att förgöras. Jag, Herren, är bunden när ni gör vad jag säger. Men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte. Varje själ som är instängd i ett fängelse av synd, skuld eller perversioner har en nyckel till dörren. Nyckeln heter omvändelse. Om du vet hur man använder den nyckeln kan motståndaren inte hålla dig kvar. Principerna omvändelse och förlåtelse är långt starkare än frestarens hemska makt. Om du är bunden av en vana eller ett ovärdigt beroende måste du sluta med ett handlingssätt som är skadligt. Änglar ska leda dig och prästadömets ledare hjälpa dig genom de svåra tiderna. Ingenstans visar sig Guds frikostighet och nåd tydligare än i omvändelsen. Förstår du den allomfattande renande kraften i den försoning som åstadkoms av Guds son, vår frälsare och återlösare? Han sa det, jag, Gud, har lidit detta för alla för att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. I denna otroliga kärlekshandling betalade frälsaren priset för våra synder för att vi skulle slippa betala. För de som verkligen önskar det finns det en väg tillbaka. Omvändelse är som ett rengöringsmedel. Även ingrodda fläckar av synd skrubbas bort. Prästadens bärare bär på motgiftet som tar bort pornografins hemska bilder och tvättar bort skulden. Prästadömet har makten att låsa upp vanors inflytande och lossa beroendets bojor, hur hårt de än sitter. Det kan bota såren av begångna misstag. Jag känner inte till några vackrare eller mer tröstande ord i all uppenbarelse än dessa. Se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten. Och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Ibland, även efter bekännelse och avtjänat straff, är den svåraste delen av omvändelsen att förlåta sig själv. Du måste lära dig att förlåtelse betyder förlåtelse. När helst mitt folk omvänder sig ska jag förlåta dem deras överträdelse mot mig. President Joseph Fielding Smith berättade om en ångerfull kvinna som kämpade för att komma bort från ett mycket omoraliskt liv. Hon frågade honom vad hon borde göra nu. Han i sin tur bad henne läsa ur berättelsen i Gamla testamentet om Lot och Lots hustru som förvandlades till en saltstod. Så frågade han henne, vad kan du lära dig av berättelsen? Hon svarade, att Herren förgör dem som är ogudaktiga. Inte alls, sa president Smith till den ångerfulla kvinnan. Lärdomen för dig är, se inte tillbaka. Märkligt nog kan det enklaste och starkaste man kan göra för att förhindra och bota pornografi eller all orenhet vara att bortse från den, ignorera den, sudda bort från sinnet alla ovärdiga tankar som försöker slå rot. När du en gång bestämt dig för att förbli ren, använder du din gudagivna handlingsfrihet. Och sedan, som president Smith sa, se inte tillbaka. Jag lovar att det framför dig finns glädje och frid för dig och din familj. Slutmålet för all verksamhet i kyrkan är att en man och hans hustru och deras barn ska vara lyckliga hemma. Och jag nedkallar Herrens välsignelser över er alla att klara av detta genom prästadömet. Jag säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
As a young elder, I had been in the mission field.
När jag som ung äldsta hade varit ute på mission i omkring ett år, läste jag i skrifterna och de nutida apostlarnas ord om uppenbarelse och den helige anden och fick en plötslig insikt. Jag hade inget eget vittnesbörd, särskilt inte om fadern och sonen. Jag hade gått ut som missionär på lånat ljus på grund av mina underbara föräldrars vittnesbörd. Eftersom jag aldrig hade tvivlat på dem hade jag aldrig känt behovet av att söka ett eget andligt vittnesbörd. En februarikväll i San Antonio i Texas 1962 visste jag att jag måste få veta det för egen del. I vår lilla lägenhet fann jag en plats där jag lågmält kunde be högt och vädja. Himmelske fader, finns du? Jag måste få veta det. Senare den kvällen visste jag för egen del för första gången i mitt liv att Gud och Jesus finns. Jag hörde inte en röst och såg ingen himmelsk varelse. Jag visste det på samma sätt som ni också kan ha fått veta för egen del genom den heliga andens outsägliga gåva och uppenbarelsens ande som talade frid till mitt sinne och förvissning till mitt hjärta. Den dagen följde jag Almas råd att vakna upp och väcka mina själsförmågor för att pröva hans ord. Orden eller fröna har vuxit och blivit till träd. Ja, jättelika vittnesbördsträd. Tillväxten fortsatte allt eftersom jag prövade orden mer och mer så att fler vittnesbördsträd växte och till sist övergick till en skog som grundats på uppenbarelse av och genom den heliga anden. När frälsaren besökte den amerikanska kontinenten kallade han 12 lärjungar. Ett av hans budskap till dem och folket handlade om den heliga anden. När frälsaren hade undervisat dem lämnade han dem och lovade att återkomma nästa dag. Folket arbetade hårt natten igenom med att samla så många som möjligt för att lyssna på honom. Lärjungarna delade in folket i 12 grupper för att undervisa dem om det som frälsaren lärt dem. De betonade framförallt hur viktig den heliga anden var. Sen föll mängden på knä och bad. Deras innersta önskan var att få den heliga anden. Frälsaren visade sig för dem och betonade återigen den helige andens betydelse i sin bön till Fadern. Fader, jag tackar dig för att du givit den helige anden till dessa som jag har utvalt. Fader, jag ber dig att du ska ge den helige anden till alla de som kommer till tro på deras ord. Genom berättelsen i Mormons bok förstår jag bättre varför president Wilford Woodruff sa, citat, den helige andens gåva är den största gåva som kan förlänas människan. Den är inte begränsad till män, inte heller till apostlar eller profeter. Den tillhör varje trofast man och kvinna och varje barn som är tillräckligt gammalt för att ta emot Kristi evangelium. Slutcitat. Den helige anden är den tredje medlemmen i gudomen och tillsammans med fadern och sonen vet han allt. Han har flera viktiga roller och den främsta bland dem är att undervisa om och vittna om fadern och sonen. Andra uppgifter han har är att uppenbara sanningen om allting och att leda oss till att göra gott. President Monson är ett exempel på hur anden utför sin viktiga roll att leda till att göra gott. Han följer frälsarens exempel, han som gick omkring och gjorde gott. Han har undervisat oss om vikten av att inte bortse från den helige andens andliga maningar att besöka någon och bekänna dem och undsätta den enskilde. Men ibland finns det ingen som president Monson, ingen hemlärare, ingen kärleksfull syster som kan hjälpa oss när vi behöver det. När det händer mig har jag lärt mig att finna tröst och vägledning från hjälparen, en annan roll som den helige anden har. Vår sonson Quinton föddes med flera missbildningar och dog 3 veckor före sin 1-årsdag. Under den tiden hade han hunnit åka in och ut på sjukhus. Syster Jensen och jag bodde i Argentina när det hände. Vi ville verkligen vara där med våra barn för att trösta dem och tröstas av dem. Det här var vårt barnbarn och vi älskade honom och ville vara hos honom. Vi kunde bara be och det gjorde vi innerligt. Syster Jensen och jag var på resa genom missionen när vi fick budet att Quinton hade dött. Vi stod i korridoren i ett kapell och kramade och tröstade varandra. Jag vittnar för er om att den helige anden talade förvissning till vårt hjärta och gav oss en frid som övergår allt förstånd och som varar än idag. Vi såg också hur den helige andens outsägliga gåvade verkade i vår sons, vår svärdotters och deras barns liv, som än idag talar om den tiden med sån tro, frid och tröst. Samma uppenbarelsegåva har påverkat mitt vittnesbörd om Mormons bok. Jag har läst, studerat, forskat i och mättat mig med den om och om igen. Den helige anden har vittnat för mig om dess äkthet och gudomliga ursprung. President Gordon B. Hinckley kallade Mormons bok en av kyrkans 4 grundläggande hörnstenar. De andra är Joseph Smiths första syn, prästadömets återställelse och naturligtvis vårt vittnesbörd om Jesus Kristus, den viktigaste hörnstenen. Dessa 4 gudagivna gåvor, förklarade han, är de orubbliga hörnstenar på vilka Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga vilar, förutom på de enskilda medlemmarnas vittnesbörd och övertygelse. Dessa 4 gudagivna gåvor förankrar min tro och mitt vittnesbörd. Var och en av dem har bekräftats för mig genom uppenbarelse genom den heliga anden. Men jag vill helt kort betona 2 av hörnstenarna och gåvorna, den första synen och Mormons bok. Man får inte glömma att båda börjar med en familj där barn föds av goda föräldrar och undervisats väl av dem. Det finns många likheter mellan det som Lehi och Joseph Smith fick uppleva. Båda hade ett konkret behov. Lehi måste rädda sig och sin familj under Jerusalems förestående förstörelse. Och Joseph Smith ville veta vilken kyrka som var sann. Båda ber. Båda får se fadern och sonen i en syn. Båda får en bok. Båda predikar. Båda får uppenbarelse genom den helige anden och genom syner och drömmar. Slutligen hotar onda människor dem. Leo och hans familj flyr och överlever. Josef lider martyrdöden. Är det att undra på att missionärer ber uppriktiga trosökande att påbörja sina studier om Mormons bok med att läsa första Nefi? Boken genomsyras av Herrens ande. Dessa inledande kapitel har ett tydligt budskap om att uppenbarelse och den heliga anden inte endast ges till profeter utan till fäder och mödrar och barn. Budskapet om uppenbarelse och den heliga anden fortsätter genom Mormons bok. Dessa sanningar sammanfattades av profeten Joseph Smith. Ta bort Mormons bok och uppenbarelserna. Var är då vår religion? Då har vi ingen. Som sista dagars heliga ger våra vittnesbörd om Mormons bok som vi fått genom uppenbarelse en försäkran om att den här religionen och dess lära är sann. Det som hör anden till är heligt och svårt att uttrycka. Vi förkunnar liksom Ammon, se, jag säger er att jag inte kan uttrycka ens det minsta av det jag känner. Men jag vittnar om att den heliga anden finns och att han är den som vittnar, uppenbararen, hjälparen, vägledaren och en gudomlig lärare. Jag bär ödmjukt vittne om att denna sanna och levande kyrka, denna religion, vilar på dessa fyra hörnstenar. Jag vittnar om att Jesus Kristus verkligen är den viktigaste hörnstenen. President Thomas S. Monson är Herrens profet. Och de 15 män som sitter bakom mig är verkligen profeter, siare, apostlar och uppenbarare. De bär det heliga prästadömet och rikets nycklar. Jag älskar, hedrar och stöder dem. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kör och församling sjunger nu tillsammans. Han kommer förlossan för Israels hus. Nummer 5 i psalmboken. Efter sången får vi höra tal av syster Mary Cook, första rådgivare i unga kvinnors generalpresidentskap. Hon följs av L.T. Dallin Oaks i det 12 apostlarnas korum. Kören sjunger sedan Älska varandra.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. A short time ago, little Ruby was born into our family. As I looked into her sweet face, I marveled at the knowledge that before she came to earth, she lived in the presence of our Heavenly Father. She had accepted his great plan of happiness and chose to follow him in Jesus Christ.
Hon hade tackat ja till hans stora lyxhörighetsplan att komma till jorden och gå vidare mot evigt liv. Men sedan det förenade med kroppen hade Ruby inträtt i en tid av lärande där hon kan visa sig värdig att följa Kristus och förbereda sig för att bli värdig det eviga livet. Ruby kom till den här jorden ren, men som en del av planen kommer hon att möta prövningar och frestelser och hon kommer att begå misstag. Men tack vare vår frälsares försoning kan Ruby bli förlåten, få fullkomlig kärlek och bli ren igen, redo att leva evigt i vår himmelske faders närhet. Några timmar efter hennes födelse fick jag förmånen att hålla detta dyrbara barn i mina armar. Jag sa det till hennes mor, och vi måste lära Ruby att vara en dygdig kvinna, ren och ovärdlig som hennes namn antyder. Hennes mor svarade, jag ska börja idag. Vad ska Rubys mor göra för att börja idag? Hur kan vi som föräldrar, far- och morföräldrar och ledare leda och behålla våra barn, våra ungdomar, på vägen till evigt liv? Vi måste vara ett föredöme för det troende. Profeten Brigham Young sade, vi bör aldrig tillåta oss att göra något som vi inte vill se våra barn göra. Vi bör vara sådana föredömen som vi vill att de ska följa. Vi kan var och en börja idag genom att vara detta goda exempel. Idag vill jag inbjuda er att vara ett föredöme för det troende i trohet och renhet. Två principer som frälsningen kräver. Var ett föredöme för det troende i trohet. Styrk aktiv er egen tro och ge ett vittnesbörd om Jesus Kristus. Och förbered er på så sätt att vittna genom ord och handling för era barn. Låt mig berätta för er om en underbar mor, vilkens liv var ett exempel på tro. När profeten Joseph Smith var mycket ung, iakttog han och lärde sig om tro på Gud av sin mamma, Lucy Mack Smith. Lucy sökte svar genom att rannsaka skrifterna. Och även Josef tog till vana att vända sig till Bibeln för vägledning, liksom hans mor hade gjort. Lucy löste också problem med familjen genom att i enskildhet söka Herrens hjälp i bön. En dag, när hon upplevde oenighet i sin familj i fråga om religion, berättade Lucy att hon drog sig undan till en lund med vackra vilda körsbärsträd i närheten och bad till Herren. Lucy bad även med stor tro när hon stod inför allvarliga problem med hälsan. Som när Josef nästan förlorade sitt ben i osteomyelit och när Josefs syster Sofronia var nära att dö i tyfus. Om Sofronias sjukdom skrev Lucy. Jag såg på mitt barn. Min make och jag höll varandras händer och föll på knä vid sidan av sängen och utgöt vår sorg och vädjan i hans öron. Sofronia överlevde. Jag är säker på att Lucys barn ofta bevittnade hennes böner i tro och hur hon tog emot svar på dessa böner. Lucy bad i tro om vägledning. Och även Josef drogs undan till en lund där han bad i tro och sökte svar från Herren, liksom hans mor hade gjort. Liksom Lucy måste vi visa våra barn och ungdomar hur de ska stärka sin tro och sitt vittnesbörd om Jesus Kristus genom att stärka vårt eget, genom att studera skrifterna och genom bön, både enskilt och med dem. Till skillnad från Lucy är vi idag välsignade med att ha mer än Bibeln. Vi har nutida skrifter och våra profeters ord som tryggt leder oss på vägen mot evigt liv. I Mormons bok lär vi oss om dem på stigen som ständigt höll fast vid ledstången av trä av järn, vilken liknas vid Guds ord. I dagens värld fylld av frestelser kan det vara en utmaning att hålla fast då Satan på sitt förslagna sätt försöker att dra oss bort från Guds vägar. Om vi håller en hand på ledstången och en hand i världen riskerar vi att våra barn och ungdomar går vilse på stigen. Om vårt exempel är förvirrande så förlorar vi, med Jakobs ord, våra barns förtroende på grund av vårt dåliga föredöme. Föräldrar, far- och morföräldrar, ett budskap måste vara tydligt. Tydlighet kan endast komma av att ha båda händerna på ledstången och att leva efter de sanningar som återfinns i skrifterna samt nutida profeters ord. Ni kanske inte fostrar en profet som Lucy gjorde, men säkert är att ni fostrar morgondagens ledare och era handlingar är precis lika påtagligt kopplade till deras tro. Vidare, var ett föredöme för de troende i renhet. Det enda sättet för oss att bli rena är genom vår frälsares försoning. För var och en av oss börjar processen att bli ren med tro, omvändelse och vårt första förbund, dopet. För att hjälpa våra barn leva upp till sina dopförbund gav Elsa Robert D. Hales rådet. Vi lär dem att så fort de stiger upp ur vattnet så stiger de ut ur världen och in i Guds rike. Genom förbund samtycker de till att lyda hans befallningar. Förbund förpliktar oss att hedra våra löften till Gud. För att hålla våra förbund måste vi upphöra med aktiviteter eller intressen som hindrar oss från att hedra dessa förbund. Vägledning för de unga är ett fantastiskt verktyg för att hjälpa ungdomar förstå detta heliga åtagande, att sluta förbund och renhetsvälsignelser som kommer av att hålla förbund. Den innehåller nutida profeters ord, den ledstång av järn som tryggt leder dem på den raka och smala stigen och vänder dem bort från de satans fällor som kan fördröja deras framsteg. I den här boken finner du också många av de välsignelser som kommer av att lyda och söka efter det som är dygdigt och älskligt. Föräldrar, se till att få ett eget exemplar av den här boken och läs den ofta. Lev själv efter normerna. Ha eftertänksamma evangeliesamtal med ungdomar som hjälper dem att utveckla en egen önskan att leva efter och upptäcka normernas betydelse och avsikt. Normerna som återfinns i avsnitten underhållning och media och klädsel och utseende kan innebära en stor utmaning eftersom de skiljer sig mer och mer från världens normer. Vi måste vara föredömliga i det som är dygdigt och älskligt genom våra egna medieval. Vi måste se till att den media som vi inbjuder till våra hem inte fördunklar vår mottaglighet för anden, skadar relationer till familj och vänner eller avslöjar personliga prioriteringar som inte harmonierar med evangeliets principer. Genom föredöme kan vi hjälpa våra barn förstå att långa perioder på internet, sociala medier, mobiltelefoner, videospel eller tv-tittande hindrar oss från produktiv aktivitet och värdefullt umgänge med andra. Vi är också föredömliga i det som är dygdigt och älskligt genom vår klädsel och vår utseende. Som förbundsfolk har vi ansvar att ta hand om, skydda och på lämpligt sätt klä vår kropp. Vi måste hjälpa våra barn och ungdomar att förstå att vi respekterar vår kroppen som ett tempel och en gåva från Gud. Vi sätter ett exempel genom att vägra att köpa eller ha på oss oanständiga kläder som är för åtsittande, för tunna eller på annat sätt avslöjande. De som håller sina förbund strävar efter att alltid vara lydiga, alltid och överallt, på grund av sin kärlek till Gud och hans utlovade välsignelser. En kväll när jag var ute och gick med min man passerade vi en pågående bröllopsmottagning som hölls utomhus. Vi kände inte de här människorna, men ändå fanns det en omedelbar känsla av dygd. Deras musik var och klädsel var förtjusande. Den strålande brudens klänning var odiskutabelt anständig, liksom brudföljets klänningar. Denna familj valde att inte blanda upp världens sätt med heligheten denna dag. Nu skulle jag vilja säga ett ord till de underbara ungdomarna i vår kyrka. Tack för de rättfärdiga exempel ni visar era vänner, lärare, ledare och familjer. Jag förstår att många av er är den enda medlemmen i kyrkan i er familj. Ni kanske till och med går till kyrkan ensamma. Jag berömmer er för er förpliktelse och ett rättfärdigt exempel. Var tålmodiga och fortsätt att leva rättfärdigt. Det finns många som kan hjälpa er. Prästen Thomas S. Månsson sa det. Även en exemplarisk familj behöver allt stöd de kan få av goda män och kvinnor som verkligen bryr sig om dem. Se er om i er församling eller stav efter ledare och vänner som är föredömen för de troende och lär av dem. När jag var ung kvinna fann jag föredömen för de troende. Förutom mina föräldrar var en av dem min faster Karma. Jag kan tydligt komma ihåg hur hon talade på stavens standardkväll när jag var 16. Hon undervisade om vikten av att vara kysk och värdig i tempeläktenskap. Jag blev djupt rörd av hennes vittnesbörd. Jag hade iakttagit hennes dygdiga liv sedan jag var en mycket liten flicka. Och jag visste att det stämde överens med hennes undervisning. Jag ville följa hennes exempel. Unga män och unga kvinnor, ni kan börja idag genom att vara ett föredöme för det troende i tro och renhet. Styrk er tro och ert vittnesbörd dagligen genom skriftstudier och bön. Håll era dopförbund. De håller er rena och värdiga den helige andens vägledning. Ni kan börja idag att vara det föredöme som andra kan följa. Man vet aldrig. Ni kanske blir det föredöme som min lilla Ruby kommer att behöva en dag. Än så länge har Ruby fått en underbar start på sin väg mot evigt liv. Hennes föräldrar skapar rättfärdiga mönster i hennes hem, då de börjar varje dag med att besluta sig för att vara ett föredöme för de troende. Förhoppningsvis kommer Ruby med sin handlingsfrihet att välja att följa efter. Jag är tacksam för lyxtilläggsplanen och jag vittnar om att det är bara genom den som vi alla kan bli rena igen och leva för evigt i vår himmelske faders närhet. Må vi alla börja idag. I Jesus Kristi namn. Amen.
Our heavenly Father has given his children two.
Vår himmelske fader har givit sina barn två kommunikationslinjer som leder till honom. Vi kan kalla dem den personliga linjen och prästadömslinjen. Alla bör förstå och ledas av båda dessa ytterst nödvändiga kommunikationslinjer. I den personliga linjen kan vi be direkt till vår himmelske fader. Och han svarar oss genom de kanaler han har etablerat utan mänsklig mellanhand. Vi ber till vår himmelske fader i Jesu Kristi namn. Och han svarar oss genom sin helige ande och på andra sätt. Den helige andens uppdrag är att vittna om fadern och sonen. Att leda oss till sanningen och att visa oss allt vad vi bör göra. Den personliga kommunikationslinjen till vår himmelske fader genom hans helige ande är källan till vårt vittnesbörd om sanningen, till vår personliga vägledning vi får från en kärleksfull himmelsk fader. Det är en ytterst nödvändig del av hans underbara evangelieplan som gör det möjligt för vart och ett av hans barn att få ett personligt vittnesbörd om att den är sann. Den direkta och personliga kommunikationslinjen till vår himmelske fader genom den heliga anden baseras på värdighet och är så ytterst nödvändig att vi befallts att förnya våra förbund genom att ta del av sakramentet varje sabbatsdag. På så vis berättigas vi till löftet att vi alltid kan ha hans ande hos oss så att han kan vägleda oss. När det gäller denna personliga kommunikationslinje till Herren liknar vår tro och vårt bruk de kristna som insisterar att man inte behöver en mänsklig mellanhand mellan Gud och människan. Eftersom alla har direkt tillgång till Gud under principen som Martin Luther kallade alla troendes prästadöme. Jag ska tala mer om detta senare. Den personliga linjen är av största betydelse för personliga beslut och familjens styrelse. Tyvärr underskattar en del medlemmar i kyrkan behovet av denna direkta och personliga linje. Eftersom de tror på hur otvivelaktigt viktigt profetens ledarskap är, prästadömslinjen som främst verkar för att styra himmelsk kommunikation om sånt som hör kyrkan till, vänder sig en del till sina prästadömsledare och ber dem fatta personliga beslut. Beslut de bör fatta själv, efter inspiration genom den personliga linjen. Personliga beslut och familjens styrelse är huvudsakligen ärenden för den personliga linjen. Jag vill nämna två saker till som vi bör komma ihåg när det gäller denna dyrbara och direkta personliga kommunikationslinje till vår himmelske fader. För det första, för att fungera till fullo kan den personliga linjen inte verka oberoende av prästadömslinjen. Den helige andens gåva, alltså sättet som Gud kommunicerar med människan, förlänas genom prästadömets myndighet under ledning av dem som innehar prästadömets nycklar. Den kommer inte endast genom önskan eller tro. Och rätten till denna andes ständiga sällskap måste bekräftas varje söndag genom att vi värdigt tar del av sakramentet och förnyar våra dopförbund att lyda och tjäna. Likaledes kan vi inte kommunicera på ett säkert sätt genom den direkta personliga linjen om vi inte följer eller inte är i harmoni med prästadömslinjen. Herren har förkunnat att himlens krafter inte kan kontrolleras eller användas utom genom rättfärdighetens principer. Tyvärr är det vanligt att personer som bryter mot Guds bud eller inte följer sina prästadömsledares råd tillkännager att Gud har uppenbarat för dem att de inte behöver lyda vissa bud eller följa vissa råd. Sådana personer kanske tar emot uppenbarelse eller inspiration, men den kommer inte från den källa de tror. Djävulen är alla lögners fader och verkar alltid ivrigt för att förhindra Guds verk genom listiga imitationer. Till skillnad från den personliga linjen, där vår himmelske fader kommunicerar med oss direkt genom den heliga anden, har prästadömets kommunikationslinje nödvändiga mellanhänder. De är vår frälsare Jesus Kristus, hans kyrka och hans utvalda ledare. På grund av det han åstadkom med sitt försoningsoffer har Jesus Kristus makten att fastställa villkoren som vi måste uppfylla för att kvalificera oss för välsignelserna i hans försoning. Det är därför vi har bud och förrättningar. Det är därför vi har förbund. Det är genom dem vi kvalificerar oss för utlovade välsignelser. De kommer alla genom Israel, heliges, barmhärtighet och nåd, sedan vi har gjort allt vi kan göra. Under sin jordiska verksamhet förlänade Jesus Kristus prästadömets myndighet och upprättade en kyrka som också bär hans namn. I denna sista tidsutdelning återställdes hans prästadömsmyndighet och hans kyrka återupprättades genom himmels kommunikation till profeten Joseph Smith. Detta återupprättade prästadöme och denna återupprättade kyrka är kärnan i prästadömslinjen. Prästadömslinjen är kanalen som Gud använt för att tala till sina barn genom skrifterna förr i tiden. Och det är genom den linjen som han idag talar genom den undervisning och de råd vi får från levande profeter och apostlar och andra inspirerade ledare. På så sätt kan vi ta emot nödvändiga förrättningar. På så sätt kan vi kallas att verka i hans kyrka. Hans kyrka är vägen och hans prästadöme är kraften genom vilket vi får förmånen att delta i de gemensamma aktiviteter som är nödvändiga för att utföra Herrens verk. Jag talar bland annat om att predika evangeliet, bygga tempel och kapell och att hjälpa de fattiga. När det gäller denna prästadömslinje liknar vår tro och vårt bruk yrkandet som en del kristna gör om att bemyndigade förrättningar, alltså sakrament, är ytterst nödvändiga och att de måste utföras av en som är bemyndigad och fått kraft av Jesus Kristus. Vi tror på samma sak. Men naturligtvis skiljer vi oss åt från andra kristna i hur vi spårar denna myndighet. En del medlemmar eller tidigare medlemmar i vår kyrka inser inte hur viktig prästadömslinjen är. De underskattar vikten av kyrkan och dess ledare och program. Genom att endast lita på den personliga linjen går de sin egen väg för att definiera läran och till att leda motstridiga organisationer vars lära avviker från profetledarnas undervisning. På så vis är de exempel på den nutida fientliga inställningen till det som nedsättande kallas för organiserad religion. De som förkastar behovet av organiserad religion förkastar mästarens verk, han som upprättade sin kyrka och dess ledare i tidens mitt och som återupprättade den i modern tid. Organiserad religion, etablerad genom gudomlig myndighet, är ytterst nödvändigt, vilket aposteln Paulus lärde. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi bör alla komma ihåg Herrens tillkännagivande i nutida uppenbarelse om att Herrens tjänares röst är Herrens röst. Jag vill nämna två saker till som vi bör komma ihåg när det gäller att kunna lita på den nödvändiga prästadömslinjen. För det första, prästadömslinjen ersätter inte behovet av den personliga linjen. Vi behöver alla ha ett personligt vittnesbörd om sanningen. När vi utvecklar vår tro är det nödvändigt att vi litar på andras ord och tro, som våra föräldrar, lärare eller prästadömsledare. Men om vi är beroende av en enda prästadömsledare eller lärare för att vårt personliga vittnesbörd om sanningen ska existera, istället för att få det vittnesbördet genom den personliga linjen, riskerar vi att ständigt mista det på grund av något som den personen gör. När det gäller att komma till en mogen insikt i eller ett moget vittnesbörd om sanningen, får vi inte vara beroende av en mänsklig mellanhand mellan oss och vår himmelske fader. För andra, liksom den personliga linjen, kan prästadömslinjen inte fungera till fullo och på rätt sätt i vårt liv om vi inte är värdiga och lydiga. Många skriftställen lär att om vi framhärdar i ett allvarligt bryta mot Guds bud, så avskärs vi från hans närhet. När det sker är det mycket svårt för Herren och hans tjänare att ge oss andlig hjälp, och vi kan inte själva finna den. Historien ger oss ett tydligt exempel på hur viktigt det är att Herrens tjänare är i harmoni med anden. Den unge profeten Joseph Smith kunde inte översätta när han var arg eller upprörd. David Whitmer berättar: en morgon när Josef gjorde sig i ordning för att fortsätta med översättningen gick något snett i familjen och han var upprörd över det. Det var något som Emma, hans hustru, hade gjort. Oliver och jag gick upp i övre våningen och Josef kom snart efter för att fortsätta med översättningen. Men han kunde inte göra någonting. Han kunde inte översätta en enda stavelse. Han gick ner, ut i trädgården och bad till Herren. Han var borta ungefär en timme. Kom tillbaka till huset och bad om Emmas förlåtelse. Och kom sedan upp till oss och därefter gick översättningen bra igen. Han kunde inte göra någonting om han inte var ödmjuk och trofast. Jag vill avsluta med några fler exempel på behovet av båda linjerna som vår himmelske fader etablerat för att kommunicera med sina barn. Båda linjerna är ytterst viktiga för att han ska kunna genomföra sina syften att åstadkomma odödlighet och evigt liv för sina barn. En tidig skriftlig redogörelse för detta behov finns i svärfar Jetros råd till Mose, att han inte skulle försöka göra allt själv. Folket väntade på sin prästadömsledare från morgon till kväll för att fråga Gud och för att han skulle döma mellan dem. Vi nämner ofta hur Jetro rådde Moses att delegera genom att tillsätta domare för att hantera folkets konflikter. Men Jetro gav också Moses råd som illustrerar vikten av den personliga linjen. Citat: du ska upplysa dem om stadgar och bud och låta dem veta vilken väg de ska vandra och vad de ska göra. Slutcitat. Med andra ord, israeliterna som följde Moses skulle undervisas om att inte föra varje fråga till prästadömsledaren. De skulle lära sig att förstå buden och söka inspiration så att de själva kunde finna lösningen på större delen av sina problem. Nutida händelser i Chile illustrerar behovet av båda linjerna. Chile drabbades av en förödande jordbävning. Många av våra medlemmar förlorade sitt hem, en del förlorade familjemedlemmar. Många tappade modet. Inom kort, eftersom vår kyrka är beredd att ge bistånd vid sådana katastrofer, så hade de fått mat, tak över huvudet och annat materiellt bistånd. De heliga i Chile hörde Herrens röst genom det sätt som hans kyrka och dess ledare svarar på deras materiella behov. Men trots att prästadömslinjen uppfyllde deras behov var det inte tillräckligt. Varje medlem behövde söka Herren i bön och få det direkta budskapet om tröst och vägledning som kommer genom den heliga anden till dem som söker och lyssnar. Vårt missionärsarbete är ett annat exempel på behovet av båda linjerna. Männen och kvinnorna som kallas som missionärer är värdiga och villiga på grund av den undervisning de fått genom prästadömslinjen och vittnesbördet de fått genom den personliga linjen. De kallas genom prästadömslinjen. Sen, som Herrens representanter och under ledning av hans prästadömslinje, undervisar de undersökare. Uppriktiga sökare efter sanningen lyssnar och missionärerna uppmuntrar dem att be för att få veta om budskapet är sant genom den personliga linjen. Ett sista exempel tillämpar de här principerna när det gäller prästadömets myndighet i familjen och i kyrkan. All prästadöms auktoritet i kyrkan verkar under ledning av den som har vederbörliga prästadömsnycklar. Detta är prästadömslinjen. Men den auktoritet som presiderar i familjen, vare sig det är en far eller en ensamstående mor, är verksam i alla familjeangelägenheter utan behov av auktorisation från någon som har prästadömsnycklar. Det är den personliga linjen. Båda linjerna måste verka i vårt familjeliv och i vårt personliga liv om vi ska kunna växa och nå det slutmål som beskrivs i vår himmelske faders plan för sina barn. Vi måste använda både den personliga linjen och prästadömslinjen i rätt balans för att nå den tillväxt som är själva syftet med jordelivet. Om personliga religiösa vanor grundar sig allt för mycket på den personliga linjen raderar individualismen vikten av gudomlig myndighet. Om personliga religiösa vanor grundar sig för mycket på prästadömslinjen hindras den personliga tillväxten. Guds barn behöver båda linjerna för att nå sitt eviga slutmål. Det återställda evangeliet undervisar om båda och den återupprättade kyrkan tillhandahåller båda. Jag vittnar om Herrens profet, president Thomas S. Monson, som bär nycklarna som styr prästadömslinjen. Jag vittnar om Herren Jesus Kristus, var kyrka detta är. Och jag vittnar om det återupprättade evangeliet, vad sanningar vi alla kan lära känna genom den dyrbara personliga linjen vi har till vår himmelske fader. I Jesu Kristi namn. Amen.
Beautiful.
We express. Vi tackar tabernakelkören för den vackra sång den gett oss den här morgonen. Och tackar dem som talar till oss under det här mötet. Nu har vi förmånen att få lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal avslutas det här mötet. Men att kören sjunger, kom låt oss nu glädjas. Tacksägelse får vi sedan av äldste Carlos Godoy i det 70-års kvorum. Konferensens avslutande session börjar sedan klockan 14.00 i eftermiddag.
This has been a marvelous session.
Det har varit en härlig session. När jag utsågs till president för kyrkan så tänkte jag att jag tar ett uppdrag. Att lyssna på tabernakelkören. Jag är stolt över min kör.
My mother once said of me, Tommy.
Min mor sa en gång till mig. Jag är mycket stolt över allt du gjort. Men jag har en sak att säga dig. Du skulle ha hållit dig till pianot. Jag gick till pianot och spelade en sång för henne.
And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me.
Jag spelade och så kysste jag henne på pannan och hon omfamnade mig. Jag tänker på henne och jag tänker på min far. Jag tänker på alla som gått före oss. Som jag har talat med.
Sometimes a little money for their pocket.
De hade vad de behöver, ganska lite pengar i fickan. En kväll gick jag till ett vårdhem och besökte min mor, en syster. När jag kom in i rummet så tittade han på mig. Han var helt vaken, tog min hand och sa: jag visste att du skulle komma. Hur kunde jag låta bli att komma till hans sjukbädd? Musik vidrör mitt hjärta på det sättet. Mina älskade bröder och systrar, vi har hört inspirerade budskap om sanning, hopp och kärlek. Våra tankar har vänts till den som sonade våra synder, som visade oss hur vi ska leva, hur vi ska be, och genom sina egna handlingar visade på tjänandets välsignelser. Ja, vår Herre och frälsare Jesus Kristus. I Lukas evangeliet kapitel 17 läser vi om honom. På sin väg till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. När han fick se dem sa han: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom, blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom, stig upp och gå, din tro har frälst dig. Genom gudomligt ingripande besparades de som hade spetälska en grym, långsam död och fick en chans till ett nytt liv. Tacksamheten som visades av den enda välsignades av mästaren. Otacksamheten som visades av de 9 var en besvikelse. Mina bröder och systrar, kommer vi ihåg att tacka för de välsignelser vi får? Uppriktigt tack inte bara hjälper oss att se våra välsignelser utan öppnar också himlens dörrar och hjälper oss känna Guds kärlek. Min käre vän, president Gordon B. Hinckley sa, när du vandrar i tacksamhet vandrar du inte i arrogans och oro med dig själv i centrum. Du vandrar med en ande av tacksägelse som är klädsam och som välsignar ditt liv. Tack, Gordon. I Matteusevangeliet finner vi en annan berättelse om tacksamhet. Den gången uttryckt av frälsaren. Medan han färdades i vildmarken i 3 dagar följde mer än 4000 människor honom och färdades med honom. Han kände medlidande med dem, för de hade inte ätit på dessa 3 hela dagar. Men hans lärjungar frågade, var ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Liksom många av oss såg lärjungarna bara det som saknades. Jesus sa till dem, hur många bröd har ni? Lärjungarna svarade, 7 bröd och några små fiskar. Då befallde Jesus folket att slå sig ner på marken. Och han tog de 7 bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav dem åt lärjungarna. Och lärjungarna gav åt folket. Märk att frälsaren tackade för det de hade. Och ett under skedde. Alla åt och blev mätta och man plockade upp de överblivna styckena. 7 korgar fulla. Vi har alla upplevt tillfällen när vi haft fokus på det vi saknar istället för på våra välsignelser. Den grekiske filosofen Epiktetus sa, den man är vis som inte sörjer över det han inte har utan gläds åt det han har. Tacksamhet är en gudomlig princip. Herren förkunnade genom en uppenbarelse given till profeten Joseph Smith. Du skall tacka Herren din Gud för allting och i intet förtörnar människan Gud. Eller mot ingen är hans vrede upptänd utom mot dem som inte erkänner hans hand i allt. I Mormons bok uppmanas vi att dagligen leva i tacksägelse för den stora barmhärtighet och de många välsignelser som Gud skänker er. Oavsett omständigheter har vi alla mycket att vara tacksamma för om vi bara stannar upp och begrundar våra välsignelser. Det här är en härlig tid att vara på jorden. Det finns ju så mycket som är fel i världen idag, men det finns också mycket som är rätt och gott. Det finns äktenskap som håller ut, föräldrar som älskar sina barn och uppoffrar för dem, vänner som bryr sig om oss och hjälper oss, lärare som undervisar, vårt liv välsignas på väldigt många sätt. Vi kan lyfta både oss själva och andra när vi vägrar bli kvar i den negativa tankens värld och istället i vårt hjärta odlar en tacksam inställning. Om otacksamhet är en av de värsta synderna, så är tacksamhet en av de ädlaste dygderna. Någon har sagt att tacksamhet inte bara är den största av dygder, utan är upphovet till alla andra. Hur kan vi i vårt hjärta odla en anda av tacksamhet? President Joseph F. Smith, kyrkans sjätte president, gav ett svar. Han sa: den tacksamma människan ser så mycket i världen att vara tacksam för, och för henne överväger det goda det onda. Kärleken övervinner avund, och ljuset driver bort mörkret ur hennes liv. Han fortsatte: högmod förstör vår tacksamhet och ersätter med själviskhet. Vi känner oss lyckligare i närvaro av en tacksam och kärleksfull själ, och vi borde omsorgsfullt odla genom ett liv i bön tacksamhet mot Gud och mot människor. Slutcitat. President Smith säger oss att ett liv i bön är nyckeln till att äga tacksamhet. Gör oss materiella ägodelar lyckliga och tacksamma. Kanske tillfälligt, men det som ger djup och varaktig lycka och tacksamhet är sånt som inte kan köpas för pengar. Våra familjer, evangeliet, goda vänner, vår hälsa, vår förmåga, den kärlek vi får från andra omkring oss. Tyvärr tillåter vi oss själva att ta mycket av detta för givet. Den engelske författaren Aldous Huxley skrev: de flesta människor har en nästan obegränsad förmåga att ta saker och ting för givna. Slutcitat. Vi tar ofta för givna just de människor som allra mest förtjänar vår tacksamhet. Låt oss inte vänta tills det är för sent att uttrycka den tacksamheten. En kvinna talade om nära och kära hon förlorat och uttryckte sin sorg så här, och jag citerar: jag minns de lyckliga dagarna och önskar ofta att jag i de dödas öron kunde säga de ord av tacksamhet som de förtjänade i livet, men så sällan fick höra. Slutcitat. Förlusten av nära och kära framkallar ofta ångerkänslor i hjärtat. Låt oss minimera de känslorna så mycket som möjligt genom att ofta uttrycka vår kärlek och tacksamhet till dem. Vi vet aldrig hur snart det kan vara för sent. Ett tacksamt hjärta får vi således genom att uttrycka vår tacksamhet till vår himmelske Fader för hans välsignelser och till människor omkring oss för allt de berikar vårt liv med. Det här kräver medveten ansträngning, åtminstone tills vi verkligen lärt oss och odlat den känslan av tacksamhet. Ofta känner vi oss tacksamma och tänker uttrycka vår tacksamhet, men glömmer det. Eller det blir bara inte av. Någon har sagt att känna tacksamhet men inte ge uttryck för den är som att slå in en present och inte ge bort den. När vi möter utmaningar och problem i livet är det ofta svårt att fokusera på våra välsignelser. Men om vi gräver djupt nog och ser efter tillräckligt noga, så kan vi kanske känna och inse hur mycket vi har fått. Jag vill berätta om en familj som lyckades finna välsignelse mitt under svåra prövningar. Det är en berättelse som jag läste för många år sedan och har sparat på grund av budskapet den ger. Den skrevs av Gordon Green och trycktes i en amerikansk tidskrift för över 50 år sedan. Gordon berättar hur han växte upp på en gård i Kanada där han och hans syskon måste skynda sig hem från skolan medan de andra barnen spelade boll och gick och badade. Deras far hade emellertid förmågan att hjälpa dem förstå att deras arbete betydde något. Det gällde speciellt efter skördetiden när familjen firade tacksägelsedagen, för den dagen hjälpte deras far dem att inventera allt de hade. På tacksägelsedagens morgon tog hon dem till källaren med dess tunnor med äpplen, lådor med betor, morötter packade i sand och berg av potatis i säckar, liksom ärtor, majs, bönor, fruktgelé, jordgubbssylt och annan konserverad frukt som fyllde deras hyllor. Han lät barnen noga räkna allt. Så gick de ut i ladan och räknade hur många ton hö där fanns, hur många skepp och säd i silon. De räknade sina kor, grisar, höns, kalkoner och gäss. Deras far sa att han ville se hur det gick för dem, men de visste att han ville få dem att inse just den festdagen hur rikt Gud hade välsignat dem och lett mot deras hårda arbete. Och sen, när de satt ner till en festmåltid, var välsignelserna något de kände. Men Gordon skrev att den tacksägelsedag han mindes med störst tacksamhet var det året när de inte verkade ha något att vara tacksamma för. Året började bra. De hade hö kvar, gott om säd, 4 griskullar och deras far hade lite undanlagda pengar till en hölastare. En underbar maskin som de flesta bönder bara kunde drömma om att äga. Det var samma år som elektriciteten kom till stan. Fast inte till dem. För de hade ju inte råd. En kväll när Gordons mor höll på med stortvätten steg hans far in och tog över vid tvättbrädan och bad sin hustru vila och sticka lite. Han sa, du använder mer tid till tvätt än till sömn. Tror du att vi borde ge efter och skaffa elektricitet? Fastän hon blev glad över möjligheten fällde hon en eller annan tår vid tanken på hölastaren som då inte kunde köpas. Så elledningen kom upp längs deras väg det året. Det var inget märkvärdigt, men de skaffade en tvättmaskin som gick hela dagen av sig själv och lysande lampor som hängde i alla tak. Nu hade de inga fler lyktor att fylla med fotogen, inga fler vekar att klippa, inga mer sotiga skorstenar att rensa. Lyktorna ställdes i tysthet upp på vinden. Elektriciteten till gården var nästan det sista bra som hände det året. Just när grödan kom upp ur jorden började det regna. När vattnet till sist drog sig undan fanns inte en planta kvar någonstans. De sådde igen. Men mer regn krossade plantorna. Deras potatis ruttnade i gyttjan. De sålde några kor och alla grisarna och andra djur som de hade tänkt behålla. De fick mycket dåligt betalt eftersom alla andra tvangs göra samma sak. Allt de skördade det året var en täppa med betor som på något sätt hade klarat ovädren. Sen var det tacksägelsedag igen. Deras mor sa, kanske vi ska hoppa över den i år. Vi har ju inte ens en gås kvar. Men på tacksägelsedagens morgon kom Gordons far hem med en hare och bad sin hustru laga till den. Motvilligt började hon arbeta och sa att det skulle ta lång tid att laga till den där gamla haren. När den till slut stod på bordet med några av betorna som överlevt vägrade barnen äta.
Gordon's mother cried. And then the father.
Gordons mor grät och då gjorde hans far något märkligt. Han gick upp på vinden, tog ner en lykta, tog den tillbaks till bordet och tände den. Han sa åt barnen att släcka det elektriska ljuset. När bara lyktan sken igen kunde de knappt tro att det hade varit så mörkt tidigare. De undrade hur de hade sett något alls utan det starka ljus som elektriciteten gav. Maten välsignades och alla åt. När middagen var över satt de alla tysta. Gordon skrev: "I det svaga ljuset från den gamla lyktan såg vi alla klart igen." Det var en underbar måltid. Hören smakade kalkon och betorna var de mildaste vi kunde minnas. Vårt hem i all sin fattigdom var så rikt för oss. Slutcitat. Mina bröder och systrar, att uttrycka tacksamhet är gott och hedervärt. Att handla tacksamt är generöst och ädelt. Men att leva med tacksamhet i hjärtat, det är att röra vid himlen. När jag slutar den här morgonen är det min bön att vi, förutom allt vi är tacksamma för, också ska visa vår tacksamhet för vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans underbara evangelium ger oss svar på livets stora frågor. Varifrån kommer vi? Varför är vi här? Vart går min ande när jag dör? Det evangeliet ger dem som lever i mörkret den gudomliga sanningens ljus. Han lärde oss hur vi ska be. Han lärde oss hur vi ska leva. Han lärde oss hur vi ska dö. Hans liv är ett kärleksarv. Han botade de sjuka, han lyfte upp de förtryckta, han räddade syndaren. Och till sist stod han ensam. Några apostlar tvivlade, en förrådde honom. De romerska soldaterna stack honom i sidan. Den vredgade pöbeln tog hans liv. Men än idag genljuder hans barmhärtiga ord från Golgata: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Vem var denne smärtornas man, förtrogen med lidande? Vem är denne ärans konung, herrarnas herre? Han är vår mästare, han är vår frälsare, han är Guds son. Han har upphovet till vår frälsning. Han kallar: följ mig. Han säger: gå du och gör som han. Han vädjar: håll fast vid mina bud. Låt oss följa honom. Låt oss göra som han. Låt oss lyda hans ord. Då ger vi honom tacksamhetens gudomliga gåva. Min uppriktiga bön, mitt hjärtas bön, är att vi, var och en för sig, ska återspegla tacksamhetens underbara dygd. Må den genomsyra våra själar nu och alltid. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Joy, sing the day of salvation. Our dear and kind heavenly father.
Vår kära himmelske fader. Vi kommer inför dig i slutet av denna session med tacksamhet i våra hjärtan. Vi är tacksamma för de många välsignelser som vi har fått från dina händer. Vi är tacksamma för det återupprättade evangeliet och våra familjer. Vi är tacksamma för en levande profet. För 12 apostlar. Vi ber dina välsignelser vara på dem. Fader, när vi lämnar detta möte, välsigna oss med din ande. Välsigna oss med viljan att göra det rätta. Och vi ber ödmjukt för detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Detta var en utsändning från den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Talen gavs av generalautoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören stod för musiken under det här mötet. Utsändningen tillhandahölls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skrifttillstånd är förbjudet.